Vapenvila i Libanon. Det kändes förra veckan som hoppfulla nyheter från Mellanöstern, men under helgen hade kommit rapporter om stridigheter i Syrien och kriget i Gaza bara fortsätter. Ja, det är inte värst muntert. Men hur hoppfulla kan vi vara om en framtida fred i Mellanöstern och hur påverkar presidentbyte i USA, Israel och krigen? Det här ska det handla om den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Jag heter Alexander Bejar och med mig idag har jag Mellanöstern-analytikern Aron Lund. Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige. Hej och välkommen tillbaka till Nyhetspodden.
Hej, hej!
Vi ska idag tala om läget i Mellanöstern och framförallt kanske ur ett fredsperspektiv och fundera på hur en väg fram till en fred i det kris- och krigsdrabbade Mellanöstern kan se ut. Och det har ju kommit, det finns ju vissa framgångar på den här fronten i Mellanöstern. Förra veckan blev det klart att det blir ett vapenstillestånd i Libanon mellan Israel och Hezbollah. Ett vapenstillestånd betyder ju inte fred, men hur ser du, Aron, på den här utvecklingen i Libanon?
Alltså att det kommer en vapenvila på plats är ju väldigt positivt. Det där var ett otroligt destabiliserande krig, inte bara för Libanon och Israel utan för hela regionen. Det gödde ju konflikter mellan exempelvis Israel och Iran då. Och jag tror att vi har ju sett Israel och Iran skjuta direkt mot varandra, ballistiska robotar från Iran och flygräder från Israel. Och det där hänger mycket samman med vad som händer i Libanon. Mm. Sen hänger ju alla de här konflikterna ihop på olika vis. Va? Men just Libanon-konflikten var väl särskilt farlig tycker jag. Så att det är väldigt bra att man har ett eldupphör där. Nu får vi se om det håller för all del. Va? För att det har varit en hel del våld även sedan avtalet slöts. Det är inte säkert att det kommer att klara sig. Vi får se. Men det är ju en region med många konflikter, så att Libanon är bara en del av ett större komplex av krig och spänningar. Man har ju också förstås Gaza-kriget och hela den vidare Palestina-frågan, och man har kriget i Syrien som nu har flammat upp igen, och det finns ju förgreningar därifrån in till Irak med resterna av Islamiska staten, och du har olika kurdiska grupper som är på kant med Turkiet och sådär. Och så kriget i Jemen, och man har krig i Sudan, i Libyen. Och det är liksom ingen ände på det här tyvärr. Mm, mm.
I söndags kunde vi i nyheten läsa att rebelliska styrkor hade tagit över en av Syriens största städer, Aleppo. Att det hade gått enkelt och snabbt och att regimstyrkorna hade dragit sig tillbaka utan motstånd. Den här frammarschen beskrevs som den största utmaningen för Syriens president Bashar al-Assad på flera år. Antalet döda under sammandrabbningar och flyganfall i Syrien under förra veckan räknas vara över 400, och många av dem ska vara civila. Aron, vad är det egentligen som händer i Syrien nu?
Ja, det frågar jag mig själv också. Jag följer den här konflikten ganska noga sedan ganska länge, men det här var verkligen en överraskning. Det har ju varit ganska lugnt i Syrien, och då lugnt inom citattecken. Så att Ryssland och Turkiet har mäklat fram olika typer av vapenvilor och eldupphör och arrangemang och sådär sedan 2020 ungefär, som har hållit konflikten på ett minimum. Det har puttrat på, det har varit en hel del våld, det har dött några tusen människor om året, men det har inte liknat det jättekrig som rasade fram till dess, från 2011 till slutet av 10-talet. Men nu har det där brutits, och det har gjort med besked, man vill säga, för att Aleppo är ju, det är ingen liten stad, det är ju Syriens största stad var det innan kriget, och det är inte huvudstaden, men det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig stad. Syriens kärna kan man säga har alltid varit de två städerna, Damaskus och Aleppo, med kringliggande provinser och städer och så. Så att det faktum att rebellerna nu har tågat in och tagit Aleppo, vilket de ju aldrig lyckades göra under krigets, när det rasade som värst. Man var inne i östra Aleppo och höll en enklav där ganska länge, men det var allt. Det är verkligen en jordbävning i den här konflikten. Och ja, vi får se hur det slutar helt enkelt. Nu tror jag att rebelloffensiven verkar ha stannat av något. Man har ju fortsatt fram, och regimstyrkorna har bara flytt. hittills, men det verkar som att det har stannat av lite grann nu, och förmodligen så kommer väl Ryssland och Iran och andra och förstås regimen själva försöka samla så mycket stöd och styrkor man kan för att slå tillbaka. Jag tror att det blir svårt ändå för Assad att återerövra Aleppo, men vad som däremot kan hända är förstås att man bombar staden sönder och samman under en längre tidskonflikt nu, att det blossar upp på allvar igen.
Som Mellanöstern-analytiker, vad håller du ögonen på just nu i Syrien?
Ja, det första är förstås att se hur långt kommer rebelloffensiven. Är det stopp nu eller är det inte det? Är det bara en paus i striderna? Det återstår att se, tror jag. Och man ska nog vara väldigt försiktig med att spekulera med tanke på att ingen, och i synnerhet inte jag, hade förutsett det här med Aleppo. Så man ska nog vara ödmjuk inför att det är mycket oklart här. Men det är det viktigaste naturligtvis. Det andra är förstås att se vad kan regimen skramla ihop nu och klara den av att genomföra en effektiv motoffensiv. I detta så finns ju också risken exempelvis för att regeringssidan börjar använda kemiska vapen, vilket man har gjort tidigare när man känner sig riktigt desperat. Och det kommer i så fall dra in USA, som ju har sagt att man straffar sådant med bombningar. Kan i sin tur få igång Ryssland, som inte vill ha de bombningarna. Så det finns många förvecklingar som kan blomma ut ganska fort. Mm. Och sen har vi förstås den här ganska svårgenomträngliga men ändå väldigt viktiga diplomatin som pågår i bakgrunden. Och det är framförallt Ryssland och Turkiet jag har ögonen på där, men även Iran i viss mån. Och sen så finns det ju andra parter också förstås.
Vi går tillbaka till diskussionen om fred i Mellanöstern. Mellan Israel och Hezbollah råder det just nu vapenvila i Libanon, och Hamas har sagt att de kunde förhandla om eldupphör i Gaza. Aaron, hur hoppfulla kan vi vara angående en möjlig potentiell fred i Mellanöstern?
Jag tror man måste ha en väldigt, väldigt generös definition av ordet fred för att överhuvudtaget ska bli meningsfullt att diskutera detta. Mm. Många av de här konflikterna är ju så gamla och långvariga och så svårlösta att det är nästan inte meningsfullt att tala om fred. Jag tänker till exempel på Israel-Palestina-konflikten som ju ligger, som den är knuten till mycket av det här andra. Med det sagt så kan man ju nå olika, så att säga, stilleståndslägen som kan vara mer eller mindre positiva och mer eller mindre hållbara. Och försöka undvika att ha aktiva strider i alla fall. Och sen kanske man kan ta det därifrån vidare någonstans. Det är ju inte omöjligt. Det är ju en pragmatisk konflikthantering. Där är vi ju tyvärr inte heller just nu. Det fanns ju sådana försök och sådana tendenser ett tag. Efter den arabiska våren blossade det ju upp överallt i regionen, och sen var det otroligt rörigt och blodigt och obehagligt i många, många länder. Syrien var ett av dem bara. Också Libyen och så vidare. Men sen från 2020 ungefär så såg man en sorts regional avspänning när de här olika staterna i regionen som hade slagits via ombud i alla de här länderna, tänk på Qatar och Turkiet och Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, Iran och sådär, de började liksom försöka med lite förhandlingstrevare och återknyta banden och bara dämpa allting, för alla kände att det här gått för långt, vi kan inte hantera det här längre. Och så det såg lite positivt ut, men nu har man återigen den här explosiva utvecklingen, och då framförallt knutet till Israel-Palestina-konflikten. Och den verkar ju inte ha någon lösning på kort eller lång sikt tyvärr. Det är svårt att se hur man skulle kunna få till en territoriell uppdelning mellan Israel och Palestina vid det här laget, med tanke på att hela det som skulle bli den palestinska staten är grundligt befolkat av Israel vid det här laget genom bosättningspolitiken då. Och den israeliska regeringen säger sig nu vara stenhård motståndare till alla former av tvåstatslösning, och på den palestinska sidan så har man visserligen PLO-ledningen runt Mahmoud Abbas som fortfarande vill ha en tvåstatslösning, men den är ju rätt irrelevant å andra sidan jämfört med Hamas. Så att det ser väldigt mörkt ut där, och så nu kommer Trump in från sidan här och med nya ingångsvärden från USA också, så att det, jag är inte optimistisk tyvärr.
Ja, USA står inför ett maktskifte. USA är nyckelspelare då det kommer till Mellanöstern och framförallt Israel. Det blir presidentbyte i USA i början av nästa år. Vad har vi att vänta oss av Donald Trump som president i USA?
Även det är väl lite oklart. Tittar man på hur Trump agerade förra gången han var president, så drev han ju en, även för amerikanska förhållanden, extremt pro-israelisk linje, anti-iransk. Och det påverkade politiken i hela regionen. Samtidigt så finns det ju hos Trump ett väldigt tydligt drag, en liksom isolationistisk ådra hos honom. Att han vill inte hålla på och slåss i vad han tycker är meningslösa krig i Mellanöstern. Och det där går också lite grann på tvärs mot varandra. För att ska man pressa Iran och stötta Israel på olika vis, så brukar man i Washington mena att då ska vi ha trupper i Syrien, vi ska ha trupper i Irak och vi ska pressa Iran på alla möjliga vis och hota med krig och sådär. Och det vill ju inte Trump. Det såg man till exempel när Iran bombade saudiska oljefält, eller hjälpte till att bomba saudiska oljefält i alla fall, en bit in i hans förra mandatperiod, att då han vägrade slå tillbaka och saudierna blev helt paffa. Man hade räknat på att de hade USA i ryggen där, och det hade de tydligen inte. Så det där är, han är ett okänd storhet i den här frågan, tror jag.
Mm.
Och nu hans, vi har sett utnämningar och de som han vill sätta på olika poster som har med Mellanöstern och utrikespolitiken att göra. Det är mycket, mycket Iranhökar återigen, mycket pro-israeliska typer. Samtidigt så finns det undantag också. Hans förslag till nationella underrättelsedirektör till exempel, någon som har varit och träffat Assad personligen och inte alls vill ha några konflikter med Iran. Och han har nyss utsett sin dotter Tiffany Trumps svärfar som är libanesamerikan och har kopplingar också till Assad-vänliga intressen och sådär, till någon sorts rådgivare i Mellanöstern-frågor. Så det är väldigt, väldigt oklart. Det handlar mycket om vilka han omger sig om, vilka han lyssnar på. Och det kan, som vi vet, vara ganska hög omsättning på personalen i Trumps regeringar.
Om vi ser tillbaka på de senaste 4 åren, ett Mellanöstern-perspektiv, hur ser du tillbaka på Joe Bidens tid som president i USA?
Biden gick ju in i detta med ambitionen att göra så lite som möjligt i Mellanöstern. Det är något som har återkommit i flera amerikanska presidentadministrationer. Till och med George Bush den äldre, förlåt mig, yngre, ja även äldre, sa ju det att man ville tona ner engagemanget i Mellanöstern och försöka fokusera på andra saker. Sen blev George Bush istället krigspresident i Irak och mycket annat på grund av 11 september, så det blev en helt annan utveckling.
Mm.
Sen kom Obama med samma löften, men då kom arabiska våren. Sen kom Trump med samma löften och så gick det lite som det gick. Och nu Biden, och så har han försökt med det, och då utbryter istället Gaza-kriget, och så har man fått ge sig in i det. Och runt Gaza-kriget kommer alla de andra konflikterna med Libanon och uppflammade våldsamheter i Syrien, i viss mån Irak, och hela den här krisen i Röda havet och Adenviken där Houthi-rörelsen angriper sjöfart och bara så sent som igår försökte bomba och sänka amerikanska örlogsfartyg. Så att det är ett ständigt puttrande oro överallt här, och det, mycket av det hänger samman med Gaza-konflikten. Och jag tror att Bidens utrikespolitiska arv kommer väl i ganska hög grad definieras av dels Ukraina och dels Gaza-konflikten. Och jag tror att i Gaza-frågan så har han ju inte visat sig vara särskilt effektiv. Han har stöttat Israel utifrån något sorts antagande om att man då har inflytande över Israel. Men när det väl kommer till kritan så har han inte haft något inflytande över Israel.
Mm.
Utan Netanyahu har bara gång på gång struntat i vad han har sagt.
Du räknar i början av det här avsnittet upp en hel mängd oroligheter som sker i Mellanöstern och på olika håll, som alla på något sätt hänger ihop med varandra. Som Mellanöstern-analytiker, hur ser du på framtiden för regionen nu?
Ja, jag önskar jag kunde säga att det här är en övergående fas och så vidare, men jag är tyvärr ganska pessimistisk kring allt detta. Det är inte så att de här konflikterna inte kan lösas eller åtminstone lugnas ner. Det är säkert möjligt i många fall. Och många av de mer renodlat politiska konflikterna, alltså mellanstatliga konflikter, kan vara kanske mer lösbara. Men jag tror att ganska mycket av det som har hänt, särskilt sedan arabiska våren utbröt 2011 med stora protester och inbördeskrig här var, har att göra med någon sorts långsamt sönderfall inom många av de här staterna som har mycket djupare rötter än bara politiska konflikter. Att det handlar mer om en snabb globalisering och ekonomisk utveckling där man har hamnat i bakvattnet och inte kan riktigt hantera det. Stater som inte riktigt klarar av att hantera den moderna världen. Ofta auktoritära stater med mycket interna problem och ganska stökiga länder som är konstruerade under kolonialeran efter ganska ologiska gränser och sånt här. Va? Men det här är inget unikt för Mellanöstern. Man ser liknande problem på många ställen i världen. Och jag tror att man kan till och med vara så djärv att man kan säga att det som händer i USA och i Europa med den här extrema polariseringen och hur sociala medier påverkar diskursen och sådär, det där är också en del av Mellanösterns problem. Och jag tror att det är väl tyvärr så att många av staterna här i den här regionen har, har en ganska dyster framtid framför sig. Att man kommer ha svårare och svårare att garantera grundläggande stabilitet. Och vi ser ju nu alla de här krigen, jag tror till och med jag glömde några när jag räknade upp dem för ett tag sedan. Det är ju, inget av dem har liksom någon omedelbar lösning, och det jag tror är sannolikt är väl snarare att det kommer komma fler konflikter. Och att det bara blir större och större bälte av elände och kaos som liksom sköljer fram och tillbaka över gränserna. Och man ska inte måla allting nattsvart, det finns ju positiva trender också, men det där är, det är en region som dras med väldigt stora problem av orsaker som inte enkelt låter sig lösas, tror jag.
Vi går mot jul och efter det nyår. Jag tänkte avsluta med en sån här hoppfull fråga som jag nu inser att knappast får ett så hoppfullt svar. Men kan vi vänta oss fred i Mellanöstern år 2025?
Nej, det tror jag absolut inte, tyvärr. Man får hoppas och önska sig det till julklapp kanske. Men det är inte hoppfullt, tyvärr.
Tack så mycket för det här, Aron.
Tack själv.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige. För slutmix står idag Mike Grönros och producent Lukas Dahlström. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden, det hittar du varje vardag på arenan. Vi hörs.